Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Girighet är inte bra. Alltså, girighet förstör väldigt mycket för människor. Därför blev jag väldigt besviken när jag såg att God Ton har gått bakom Patreon. Jag tycker det är girigt.
Yeah, that's too greedy of them, I agree.
Jag tycker att konst ska vara fri. Det ska vara gratis. Den där Per Lindgren, det är en girig jävel alltså. En girig jävel.
Jag tycker det är fel att tjäna pengar på poddar överhuvudtaget. För att det är samhällsämnen, det är viktigt för debatten.
Free exchange of information.
Absolut. Mm. Och jag har ju röstat på Piratpartiet många gånger, så att ta betalt för kultur på det här sättet, det är bland det äckligaste jag vet.
Det är det. Det ska vara gratis.
Undermines the culture, I would say.
Det gör det.
Det var en grej som jag sprang på när folk... Alltså, det här är faktiskt ganska stört. När jag var ute föreläste under 2016, 17, 18, många jag sprang på trodde att jag gjorde det gratis.
Alltså föreläsningar?
Ja. Mm. Alltså de bara, du är en, vad heter det, så här, vad heter det, själ.
Eldsjäl.
Mm. Eldsjälen, det brukar säga eldsjälen Mustafa Panshiri ut och föreläser.
You're like, yeah, there is fire. For the money.
Jag hade inga problem med den bilden tills Daniel Riazad från Vänsterpartiet gick in och kollade på min på mitt företag. Nej, men jag tycker det var väldigt intressant, för att så här, men jag ägnade mig åt det heltid. Men det var så här, men i och med att du brinner för det här, då gör du det gratis.
Yeah, actually this is like very strange, and the same attitude actually when it comes to like all like non-governmental organizations and so on that are working with questions that have to do with like values and things that are considered like good. There is this idea that it's bad if you make money while working in this field. Mm-hmm. And this actually, pragmatically speaking, is also very bad, because then you would select out people that can be really good and talented, but you know, they want to make some money too. So I think you lose out in the end.
Problemet är också att om det där ska försvinna, så måste ju de som följer det och är medvetna om det också bryta det. Någonting som God Ton gör nu det är att de visar ju inte hur mycket pengar de tjänar på sin Patreon.
Det är väldigt svenskt i och för sig.
Det är väldigt svenskt.
We are transparent at least.
Vi är transparenta.
Vi är transparenta med att vi inte tar betalt för vad vi gör.
Yeah, exactly.
Vill ni höra någonting roligt?
Mm. Shoot.
Jag var i... innan bokmässan så var jag i Karlstad och hade en föreläsning på ett bibliotek.
Okej.
Okay. Bibliotek/fritids...
About your book, eller?
Ja, precis. Mm. egentligen var det ju på en fritidsgård. Men fritidsgården låg i anslutning till biblioteket, eller det är till och med samma lokaler.
Mm.
Och till att börja med måste jag säga så här, jag har aldrig varit på en fritidsgård som var så fräsch. Jag har aldrig sett en sån fritidsgård. Dude, de hade ett rum, alltså det måste varit 70-90 tums tv.
Shit.
Där de satt och gjorde musik med. Jag har aldrig sett något liknande.
Sen What's hade the percentage of immigrants there?
Ja, alla var invandrare såklart.
Aha, så det var ett utsatt område?
Ja, det var Kronoparken.
Aha. Men vet du, jag har varit på en fritidsgård i Rissne. Där var det också sjukt fräscht. De hade allt och de hade precis byggt värsta feta musikstudion. Som, den hade kostat ordentligt.
Ja.
Sånt skit hade inte vi.
Nej, jag vet. Och det slår mig alltid att när man säger att det inte satsas på utsatta områden. Okej, nu har jag liksom Kronoparken som exempel. Ganman och jag var ju och filmade där tidigare. Och då var vi inne i alltså världens finaste idrottshall. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Och där kan ungdomar komma och spela fotboll, basket, vad de vill. Sjukt fräsch. Så ibland när man säger att ja, men de stänger ner allting, det satsas inte på våra områden. Jag undrar om, för det gör det på många sätt. Alltså när jag var i Skäggetorp i Linköping, som är ett särskilt utsatt område. Om du går omkring i Skäggetorp, alltså som barn ser det ut som ett paradis i alla fall. Så här, klippt gräs, basketplan, fotbollsplan, såna kort, fotboll.
Det är samma, det är min pappa, han är i Rinkeby, han jobbar i skolan där. Mm. Han berättar ibland vilka budgetar de får och vad som är tänkt att göras med de här budgeterna. De typ badar i pengar, mer eller mindre. Men om man har gått i en skola i ett sånt område, jag kan lova att det är inte pengar som kommer vara lösningen. Liksom, vi hade helt okej budget i vår skola i Kista. Det var liksom, det rådde ingen brist på saker och ting. Men det fanns riktigt knasmänniskor där. Alltså riktiga jävla problembarn.
Mm.
Ingen budget i världen skulle ha löst det där. But whatsoever.
Wait, I saw you wrote a tweet today about Arbetsförmedlingen, eller hur? I want to. Is this information correct?
Det är korrekt. Om du tar alla pengar som flyter igenom Arbetsförmedlingen, som de spenderar på olika saker. Budgeten 2019 var 66,8 miljarder. Om du fördelar de pengarna på alla arbetslösa i Sverige så blir det ungefär 12 400 kronor per person.
Jävlar!
Och det säger någonting om att om du behöver spendera i snitt 12 fucking 400 spänn per person för att hjälpa folk komma i arbete. Det är mer än vad folk får i CSN.
But wait, you said that includes the people who are working in Arbetsförmedlingen.
Det inkluderar de 10 000 på Arbetsförmedlingen som kommer få sparken när jag har fått lägga ner den skitmyndigheten.
What the actual fuck?
Ja.
Gjorde du den här beräkningen själv?
Ja, det var plus och minus. Det var inte ens minus.
It's not that hard.
Nej, men jag tänkte att det var så intressant på att jag trodde att du hade läst det någonstans. Men
jag vet inte hur jag ramlade in på det. Men jag kollade på en lista över svenska myndigheter. Och bara förstod inte vad vissa av myndigheterna var till. Nämnden för syslöjdsfrågor och så här. Helt sjuka jävla myndigheter. Så tänkte jag bara, men okej, det är kul att snacka om bullshit-myndigheter, men hur mycket pengar får de här stora som vi antar är en del av det svenska samhällsbygget? Och sen slog det mig att alltså vilken sjuk budget Arbetsförmedlingen sitter på. Och alltså i privat sektor, typ om du ska göra någon insats för att få fler kunder eller whatever, så räknar du alltid på hur mycket spenderar du per kund för att få den kunden att bli lojal till dig. Så då vill jag bara kolla, hur mycket lägger Arbetsförmedlingen ner per användare? Alltså arbetslös. Och det är mer än vad folk får i CSN.
Shit.
Men jag är inte för medborgarlön dock. Det var inte min poäng med det.
Nej. Men, do you think it's a bad idea with the universal basic income?
Ja, det tror jag.
You think so? But how would, like, okay, here. If with automation and so on, in the end, if really a lot of jobs will be replaced, you know, like for example truck drivers and all, like all of the things that can be replaced by AI and so on, those people will not be programmers.
Det är sant, ja.
What the fuck would we do with them?
Okej, så här. Det finns en överhängande risk att automatiseringen går så pass fort som många påstår att den kommer göra. Och om du tar lastbilschaufförer till exempel, det är en ganska intressant case, för att tekniskt sett är vi inte långt ifrån för att kunna möjliggöra det. Men sen finns det ju massa olika ekonomier som är beroende av lastbilschaufförerna. Alla restauranger och mackar längs vägarna, de som jobbar där. Så det är rätt mycket som kommer påverkas om lastbilschaufförer inte har en levande människa inuti sig. Och visst, skulle lastbilar automatiseras, regelverken gå igenom och Sverige säger att absolut, vi godkänner Tesla och alla de här lastbilarna, då kommer det vara massa arbetslöshet i en viss sektor. Och ja, jag håller med dig, de kommer inte kunna bli programmerare.
Nej.
Inte för att folk som blir lastbilschaufförer är dumma i huvudet necessarily, det är inte det som är poängen. Men har du haft en karriär inom lastbilsbranschen och är typ 45, lycka till och sätta dig in i programmering i den åldern. Du kommer inte ha en chans mot någon som har börjat när de var 11-12, så det är kört.
Mm.
Och då är frågan, vad gör man då? Ska man bara låta dem svälta ihjäl? Och då tänker jag så här, att om det blir fallet och det inte finns något annat vi behöver göra i vårt samhälle som kräver deras kompetens, då kanske medborgarlön blir den sista jävla utvägen. Mm. För att inte få någon sorts massuppror eller något sånt här. Så det kanske blir en emergency plan. Men det jag motsätter mig, det är den här utopistiska idén som många har. Många inom Piratpartiet tyvärr idag och lite andra håll. Att om alla bara får en medborgarlön. Att alla medborgare oavsett prestation får en viss summa pengar varje månad. Och väljer du att jobba så får du mer såklart. Så kommer folk må bättre. Folk kommer gå och göra yoga och måla akvarell. Och de kommer inte ha den här stressen av att gå till ett jobb de inte tycker om. Det är jag skiträdd för.
Jag med.
För att när du ger folk valet att inte jobba, så tror jag på tok många fler kommer välja att inte jobba.
Ja.
Inte för att människor är onda eller lata, men...
We need incentives.
Vi behöver incentives.
Ja.
Och då, vad man inte räknar med, det är kostnaderna för övervikt, depression och allt annat skit som följer av att människor sitter hemma och kollar på Netflix.
Det kommer bli som den här filmen Wall-E.
Jag har inte sett den på länge, påminn mig.
Ja, men Wall-E är den här lilla roboten som jag kommer ihåg.
I can't remember the details either, but
men det handlar om att
någon soptipp, va?
Ja, exakt. Och sen den ska upptäcka, man får se världen ur den här lilla robotens ögon. Men då hamnar ju han på någon så här kryssfartyg och alla människor sitter ju i en så här rullstol, så här avancerade handikappstolar och dricker
like
läsk.
Armchair, floating armchair kind of.
Ja, och dricker läsk och har en stor skärm framför sig och kollar på sina favoriter. Och alla är sjukt feta. Man har det bra inom citationstecken, men...
But they couldn't really move either.
Nej, nej.
Mm. Så på ett sjukligt sätt så är ju det där vi är idag på många sätt.
Ja, vi är där. Och jag tänker just på det här med att... om alla bara får medborgarlön så kommer man att hitta sin inre drivkraft och göra det man egentligen älskar med. De flesta människor är retards. Hur många människor där ute vill hålla på med konstnärliga uttryck? De flesta människor vill bara, eller tyvärr, kan bara gå till jobbet och göra det de ska och sen gå hem igen. Jag ska ge ett exempel. Kallis, som vi känner till, som var här. Det är en person som är väldigt... Han berättade för mig att han jobbade på IKEA en gång i tiden. Och att efter att ha jobbat på IKEA ett tag, då visste han vad jobbet gick ut på. Han kunde trucken, han kunde allt med datasystemet. Och han var så här, men jag kan allting nu. Hur kan jag mer utmana mig själv? Det fanns ingenting mer... Och då kommer jag ihåg att han var så här, jag måste sluta nu, hitta ett annat jobb för att det finns ingenting mer jag kan göra. Och då berättade han för mig att han hade en kollega där som hade gjort samma sak i 20 års tid. Alltså samma sak. Och att Kallis...
But I think many people, if not most people are like that.
Det är det som är min poäng. Yeah. Det är det som är min poäng, att de flesta är inte som Kallis. De flesta är som hans kollega. Och att Kallis förmådde inte att förstå. Han sa så att han försökte förklara eller fråga sin kollega, men du kan ju allting. Vad lär du dig på jobbet numera? Du kan ju allting. Men hans kollegas svar var att ja, men jag gillar att komma till jobbet och veta exakt vad jag ska göra och sen gå hem och inte behöva tänka mer på det. Och det måste man ha respekt för.
Yeah. Yeah, and we need that.
Exakt. Vi behöver det. Utan den mentaliteten kollapsar rätt många av våra system. Yeah.
Alltså jag menar inte att folk var retards. Jag tar tillbaka det.
Nej, men om alla är som Kallis så kommer allting kollapsa också. För du kommer inte kunna planera någonting långsiktigt om folk bara sticker till höger och vänster.
Min poäng är att alla människor är inte intresserade av att ha massa tid över för att kunna meditera och rita och måla. Människor behöver gå till jobbet och utföra en uppgift.
Do you think so? Or, well, I don't know. Maybe, maybe not. I think also society in general is good at finding things that can satisfy them. I think for example, if we reach a stage that, let's say, a very big chunk of the population or the majority of people are not working, we will find the culture will develop in a way that will give these people something to do. I don't think the society will collapse unless it happens at a very fast pace that outpaces the development of the culture. Okay, like if this happens within a month, for example, I think society would collapse, yes. But if it happens across if it happens like gradually, I think we will adapt to it.
En annan sak som talar emot kollaps, det är just det här Wall-E-analogin. För att även om skitmånga blir massarbetslösa, då tänker man ju så här, oh shit, det kommer bli revolt, folk kommer lacka ur. Men om de får 12 000 kronor i månaden, pizza, Netflix, Netflix.
Ja.
Det kommer pacifiera människor. Ja. Folk kommer bli så här, pizza, jag har Fanta, jag kan kolla på serien.
Och sociala medier kommer explodera. Fattar ni hur många wokisar fler vi kommer få? Idag jobbar ju ändå folk, men de har ändå tid att vara woke. Så vi kommer ha en massa, betydligt fler woke-människor och betydligt på andra sidan, alltså höger woke-människor. De kommer kriga med varandra.
Or it's possible that there will be like an equalizing effect, because all of these people that don't really give a fuck about social media and all this like woke, anti-woke thing will suddenly be forced on social media. They'll be like, huh, this Twitter thing, what's it about? And then you have like all these people that you know were totally not interested before get into this and they'll be like, what is this madness? You people are crazy.
Ja, men då är frågan om de går med in the madness eller om de börja göra det som sociala medier från början var till för, posta kattbilder.
Jag tror inte det, alltså. För att de som postade kattbilder var folk som var på internet av kärlek, de ville ha kul. Medan nu många dras ju till de här plattformarna av ren frustration. Det är mycket ensamma människor som sitter och är lacka.
The cat photos people, do they still exist or did they die out?
Jag vet inte, jag har inte sett dem på ett bra tag. Alltså.
Men det är också för att vi är i en bubbla själva. Alltså, hur många personer är vi vänner med på Facebook som postar bara kattbilder?
I och för sig, jag hänger mycket på Reddit. Där finns det sjukt mycket sånt.
Ah, gör du?
Så, ja, det gör jag. Yeah. Älskar Reddit.
Reddit's awesome.
Aldrig släppt det. Mm. Men har ni sett hur Twitter nu har en så här varning på vissa trådar där det står "This conversation might be intense"?
Va?
Ja.
What? No. Ja,
alltså de är så jävla fula. För att, vad gör man när man ser det? Du går ju in!
Såklart! Jag har ju som mål att göra någon tråd så att jag får den stämpeln på mig. Det är mitt
trigger
mål.
Warning.
Men tillbaka till Kronoparken.
Mm. Just det.
Så föreläsning drar över tiden. Slutar klockan 9. Och jag hade bokat bord på en restaurang in i Karlstad som centrum. Men när jag kommer dit så de håller på att stänga köket. Och jag är sjukt hungrig, jag har inte ätit någonting på hela dagen. Så jag går runt,
get hangry.
Ja, så jag går runt i Karlstad som centrum och letar efter någon som ska äta. Och varje restaurang jag går in på så säger de tyvärr vi har stängt köket. Alltså klockan är 9.06 och så varje gång restaurangen går till 9.10 och slog mig att fan, det här jävla landet, alltså, man måste väl kunna äta mat vid klockan 21. Tills jag ser en restaurang och jag har gett upp hoppet, jag har gett upp, alltså, det är ingen idé, men folk sitter ju där och äter, alltså varje restaurang jag går in på sitter folk och äter men köket är stängt. Och så var det med den här också, att alla sitter och äter där och umgås. Men jag tänkte så här, jag vet inte varför ens jag går in där, men jag går in där. Och så säger jag till personen bakom disken så här, jag har gett upp, kan man äta någonting? Och då säger han, för sista måltiden, då, oh, är, det, då är köket öppet.
Oh.
Och för första gången i mitt liv så fick jag veta hur det känns att ha white privilege.
And they're like, think of the power.
Ja. Och han heter Oscar. Supertrevlig snubbe.
Vad heter restaurangen?
Grejen att jag minns inte vad den hette nu.
Okay.
Men jag gör reklam för Oscar. Shout out till Oscar. Restaurangen, han kanske slutar därifrån. Men han skittrevlig, öppnade köket, kom med bra mat. Jag gav honom en bok som tack. Men fan vad nice det är att ha lite privilege.
Ja. Karlstad. I've been there like a couple of times. My lesbian ex-girlfriend, she's from Karlstad. And like during the time when I was still seeking asylum, we were together, and we went to visit her parents over there. And I was like, you know, the most spoiled asylum seeker. I was just like looking at the place. I was like, why is it so dirty? What's this train station? Why are people like here dressed like hillbillies? Mm-hmm. And I was like, I'm imagining what was going through her mind. She's like, you're a fucking asylum seeker from Egypt. Just
men,
shut the fuck up.
Det där är ju klassperspektiv. Det är ju klassperspektiv. Du är ju så här övre medelklass egyptier. I Sverige liksom.
Men det är faktiskt sant. Alltså, tågstationer i det här landet, om det inte är Stockholm, Göteborg, Malmö, vissa undantag, de är ganska ruttna och döda.
Ja, det är det. Då håller
jag med. Deprimerande. Vissa stationer jag har varit på, så uppe i Norrland, i och för sig, där finns inte så mycket tåg, men så här bussterminalstationer, det är bara ett rum med en bänk.
And they are dressed like hillbillies.
Ibland.
Det värsta med de här tågstationerna är ju att de stänger till klockan 8. Alltså jag har varit med i sådana kommuner, och jag tänkte en så här januaridag, kväll när du ska med tåg, då får du stå och vänta på tåget ute.
Mm.
Och det är klart jag ska klä mig efter väder, men det är någonting med att men vi har stängt stationen, så du kan inte sitta in och vänta.
Det är jävligt sjukt.
Guys, did you watch 30 minuter?
Med Jersey, ja. Jag har inte sett den än.
Du har inte sett.
Är det värt att se? Kommer jag få stroke?
Jag såg
ja,
den
du kommer få stroke, men det är värt att
jag
se.
Jag har sett alla memes, och det räckte för mig.
Oj.
Att han kunde inte svara på varför. Han har forskat i 50 år, men han vet inte om ökad invandring leder till ökad kriminalitet.
But isn't this like a bit retarded? But it's very strange. Like, but doesn't he see the irony in what he's saying?
Ska se om jag hittar. Alltså, några clips är faktiskt episka.
Ja, de är det.
Han får en jättebra fråga. Nu hittar inte jag det, men...
Browser, jag ska öppna för Hanif.
Ja, är han här?
Mm. Jag ringde honom.
Mustafa,
jävlar, vad har hänt?
Han
jag har sprungit hit.
Alltså, tränar du eller...
Ja, jag var ute och skulle springa en... Jag skulle springa kommissionen runt. Okay, och så säger Omar, spring till studion.
Ah, okay,
go get
okay.
some tissues or something.
jag har inga
alltså, du är helt
jag har inga problem med att jag är, alltså, det är så här jag ser ut.
Nej.
Jag tränar. Men du, Mustafa, jag och Ashkan tyckte lite synd om dig, så vi tänkte ha en liten utbildning med dig angående hur du ska kunna connecta med ungdomarna i förorten. Vi tänkte köra en liten mini-utbildning för dig och börja lite med quiz och lite frågor kring förortskunskap för att se hur duktig du egentligen är på och förstår det på koderna i förorten.
Men vi är inte klara med quizen.
Nej, det är vi inte. Men kan
vi
inte
är mitt inne i Jersey.
Vad sa du?
Vi måste göra klart quizen.
Men vi har ju 5 punkter.
Har vi?
Vi har 5 punkter. Vi kan testa bara 3 grejer.
Okej.
Okay. Vi kan testa. Den första, vi ska tänka köra lite slang, ortenslang. Du har ju nyligen fått lära vad en kanin är.
Ja, det är 1 miljon.
En miljon. Och vad finns det mer för slang?
Alltså jag kommer ihåg, jag kommer väl ihåg hur det var när jag växte upp, men det fanns ju massor med slang.
Just det, men kommer ihåg vad hette han? Du vet hur du växte upp skiljer sig väldigt mycket för hur jag är nu.
Jag förstår. But before that course we were on the discussing 30 minuter.
Aha, ni har börjat spela in redan eller?
Yeah. Ja men kör med quizen så kommer vi till Jersey sen. Kör.
Aha, okej, okay, så jag kommer bara in och hijackar.
Ja, nej det har ju hänt okay. Förut. Men kör.
Nej, men vi tänkte köra lite slang och första frågan var brano betyder.
Brano.
Brano. Och
det heter inte brano här.
Brana.
Nej, inte ens det.
Vad heter det då?
Bram.
Bra och braka. Braka. Nej, finns det. Inte ens braka.
Sounds Balkan.
Det är bram och brakam.
Bram och braka.
What the fuck? Brakam.
Brakam. Jag fick lära mig igår vad det betyder.
Och du quizar honom nu.
Ja, men jag tänkte, vi ska ju hjälpa varandra.
Projicera okay. Mer, Hanif.
Do you know what that means?
Nej.
What does it mean?
Det är på kurdiska.
Berätta han vad det betyder.
Det betyder bror. Det är bror på, okay. På kurdiska.
Bra. Okay.
Och sen så tänkte vi, du känner sig inte så här supertaggad. Det känns som om...
Just nu?
Ja.
Nej, men kör flera.
Tänkte köra lite så här lekar som man lekte. Det måste du komma ihåg från barndomen. Till exempel 1000 nålar. Vad är det för lek?
You was playing with a goat's head.
Ja,
1000 nålar, den är så klassiker.
Jag vet vad det är, men jag kommer inte ihåg om man spelar det där. Så jag har hört om det, men jag har aldrig spelat det.
1000 nålar, det är när man ska vrida på armen så ska det sticka som nålar. Och man ska försöka hålla emot så länge som möjligt.
Okay.
Mm. Det har inte jag faktiskt. Jag växte ju inte upp i förorten.
Vet du vad vi gjorde? Vi körde krona.
Exakt, jag har massor med R.
Alltså, vi hade... Vi höll ju på tills någon skulle börja blöda.
Ja, fan, ja. Blödde hela tiden.
Precis, och då hade man vunnit. Vet du vad det är?
Nej.
Alltså krona är att du knyter din hand och så lägger den på bordet. Och en annan person sitter med en krona och ska så här, slå den mot din knoge.
Okay.
Och om du börjar blöda i knogarna, då har du förlorat.
Men det är ju själva straffleken. Det börjar ju med att man lägger upp en krona och sen så ska man låta den snurra.
Ja, och alla ska slå på den så att den fortsätter snurra.
Okej. Okay.
Okay, skitsamma. Alla känner igen det här, eller hur? Alla borde känna igen det.
We had like in Egypt something also that produces a lot of pain. It's called ai.
Vad heter det?
Ai. This is the sound that you make when you are in pain, basically.
Ah, ja.
And this is like, give me your hands. You put your hands like this.
Ah.
Give me the other one.
Just det.
And you keep like slamming your hand until somebody quits, basically.
Okay. Men det med krona, vi lekte det på högstadiet mycket. Och alla var väl lite bra och lite duktig, men vi hade en kille i vår klass, Lionel från Kamerun.
Det är klart han är från Kamerun också.
Vad menar du med det?
Han tålde massor.
Han var sämst på krona vad gäller att slå så att krona fortsätter att snurra. Det gick inte, men när vi skulle slå mot hans knog, han blödde aldrig.
Han blödde inte.
Han blödde aldrig. Det springer om hur hårt du slog. Han blödde aldrig.
Och jag gissar när han fick slå så gick det sönder.
Då var det hårt. Men Lionel var en sån där, alltså stor svart kille som... Han tränade inte, men han var stark som en oxe liksom.
Mm.
Men ska vi återgå till Jersey?
Okej, vi går dit.
Vi går till Jersey. Alltså... Mm. Det är en väldigt intressant intervju med Holmberg som han gör och Jerzy har ju en väldigt väldigt intressant tes. Och hans tes är nämligen så här att underklassen begår alltid brott. Okej? Okay? Så han menar så här: om nu är underklassen etnifierad, och hans tes är om Sverige inte hade haft invandring, då hade ju underklassen bestått av infödda svenskar. Vi hade fortfarande haft den brottsligheten vi har idag.
Samma brottslighet?
No, he was like a little bit like...
Jag förstår, men okej, okay, vi lyssnar på vad han säger.
Oh.
En slags utbyte här mellan de här grupperna.
Ja, även om jag kanske skulle inte använda det här ordet. Men ja, de som... Alltså, den förändring i underklassen så att säga etniseras, den består helt enkelt av personer som har invandrat tämligen nyligen. Inte de allra nyaste, men tämligen nyligen.
Jag förstår. Får jag bara fråga då? För mycket av det här handlar ju då om de här utsatta områdena. Människor som lever i stor utsatthet, arbetslösa, dysfunktionella familjer och så vidare. Menar du att den utvecklingen hade sett ut så även om vi inte hade haft den här stora invandringen? Men det hade varit andra personer som hade bott där och begått de här brotten?
Ja, låt oss gå tillbaka och titta på 80-90-talet. Och då hade vi ungefär lika många fall av dödligt våld, lite fler om man räknar så att säga på 100 000 invånare. Och då begicks de här brotten av just de här som bodde i de här områden då. Och de var i mycket mindre utsträckning invandrare.
Men sen dess har ju utvecklingen varit att brottsligheten generellt, både i Sverige och på andra håll, har minskat. Men det skulle den inte ha gjort på samma sätt?
Eller, du talar om brottsligheten, men det är inte korrekt. Va? Man måste prata just om det dödliga våldet. För att när vi tittar på den övriga brottsligheten så är situationen inte alls på samma sätt. Då minskar till exempel stölderna dramatiskt under den här tiden.
Ja, det var
han håller på att snurra bort.
Ja, men det är ju viktigt att påpeka att varför är det så svårt att undersöka detta? Därför att vi har en utveckling av det dödliga våldet som alltså är kraftig stegring under de senaste åren. Och vi har en annan utveckling där bland många andra brott där vi har en minskning eller stabilisering. Och därför så går det inte att prata om brottsligheten i stort. Va?
Jag bara undrar, jag förstod ändå inte. Menar du att vi skulle ha sett samma utveckling de senaste årtiondena med tillväxten av de här utsatta områdena med mycket låg förvärvsfrekvens och så vidare som vi har sett nu? Skulle vi ha sett även om vi inte hade haft den här?
Nej, inte exakt samma utveckling. Låt mig säga till exempel så här att när vi tittar på det dödliga våldet på 90-talet så handlar det väldigt mycket om berusade män som sticker varandra med kniv och med män som misshandlar ihjäl sina kvinnor. Idag har vi mycket mer skjutvåld. Det är mycket möjligt att den här utvecklingen med skjutvåldet skulle inte alls se ut likadant om vi hade så att säga, inte hade den stora invandringen. Men däremot så är nivå på det dödliga våldet troligen inte påverkat av invandringens utveckling. Det är åtminstone den hypotes som vi idag inte har riktigt utforskat, men som vi arbetar för att pröva.
Du, från, vi började ju med att prata om politikerna här och deras syn på detta.
Sa han att vi skulle ha samma dödliga våld?
Ja.
Hypotesen att man skulle ha liknande dödlig våld.
Men inte samma typ av...
Nej, inte samma, men det skulle vara liknande utveckling. Om det inte hade varit invandring. För det han håller på att göra nu, jag märker det, att han försöker snurra bort, finta bort Holmgren. Holmgren ställer en fråga. Han börjar spekulera, gå dit och hit och prata och vill inte riktigt svara på den riktiga frågan.
Det här är vad Czarnecki säger. Han säger att i världen, eller i Sverige, så finns det en magisk kraft som gör att människor vill begå dödligt våld. Och den här magiska kraften kommer smitta underklassen. Och oavsett vem som är underklass så kommer de här konstiga stackars underklassmänniskorna få den här magiska smittan och sen börja göra dödligt våld. Så sjuk är den tesen, för det är exakt det han sitter och säger där.
But what does he mean, inte samma typ av brott?
Alltså om vi tittar på dödligt våld, vi skulle kunna dela upp dödliga våldet i flera delkategorier. Dödlig våld förut var till exempel knivslagsmål, att man knivhögg med någon och så stack man till sjukhuset och skulle operera, men sjukvården var inte så pass bra så att personerna dog. Knivslagsmålen förekommer inte på samma sätt, men de som blir knivskadade eller de som blir skjutna, de får jävligt bra vård. Så att sjukvården har blivit väldigt, väldigt effektiv och det gör att en viss del av dödlig våld minskar. En annan dödlig våld, det handlar om till exempel våld i nära relationer. Den, mig vetligen, Mustafa, rätta mig om jag har fel, den är på samma nivå. Det har väl inte minskat så mycket, det dödliga våldet i nära relationer, alltså män som dödar sina kvinnor. Det är, mig, jag har inte hört att den har minskat drastiskt, den delen. Det dödliga, eller?
Are we surprised if it didn't though?
Alltså det är ju ungefär, jag kommer inte ihåg hur många
fyllmorden och så.
Nej, alltså typ så här män som slår sönder sina fruar så de
det vågar jag faktiskt inte uttala mig om.
Det är också en annan dödlig våld.
Okej, so maybe if I'm trying to understand what he's saying. So basically he's saying that the level of deadly violence will be the same anyways, but it will be another kind. So is he saying that basically underklassen, if they were Swedes, they will get drunk and stab each other. And we will have the same level of, like, basically fatalities regardless.
Han säger att det är deras hypotes som de jobbar på.
This sounds retarded.
Det här är sociologisk astrologi. Det är vad den här Jerzy håller på med. För att om du läser mellan raderna och försöker förstå vad är hans världsbild. Det här är ingen hypotes han håller på med. Han har redan bestämt sig för att det finns en magisk osynlig kraft i eten som fångar underklassmänniskor och får dem att begå dödligt våld. Så oavsett om du flyttar på svenskarna uppåt ett steg i klassen och fyller på med etnifierade underklassinvandrare så kommer de begå det här dödliga våldet. Vilket är totalt skitsnack. Det finns om hans hypotes ska stämma, då måste han också kunna bevisa att om vi inte hade haft massinvandring, säger vi, så att de svenskar som har lyfts från underklassen till en bättre status i livet, att det i sig inte hade räckt för att mycket av det här våldet skulle upphöra. Förstår du vad jag menar?
Inte riktigt, ta det en gång till.
För att okej, ta ett land som, det här är inte en skitbra jämförelse.
Man kan alltid jämföra med Tyskland. Tyskland har haft jättemycket invandring. De har ju 1 miljon flyktingar sedan 2015. De har fått en jättehög andel invandring. De har inte samma dödliga våld som vi har.
Yeah, but percentage wise, Sweden is much, much higher still. Uh-huh. Even than Germany.
Absoluta tal, ja.
80 miljoner tyskar, vi är 10 miljoner.
Det är förvisso sant.
And right now in Sweden it's 20% of the population is foreign born. Mm. This is insane.
Ja, det är det.
Men alltså, min teori är att alltså Sarnecki och de försöker, som du säger, de försöker bevara en tes, och där den pratar om att det, allt han försöker, om jag förstår allting, så tänker Sarnecki alltid klass. Och han vill försöka förstå allting från ett klassperspektiv, medan etnicitet eller kulturer, det vill inte han ta in.
Däremot så pratar han om subkultur nu. Det gjorde han under hela intervjun. Men en annan sak som är intressant med den intervjun, det är att Sarnecki har ju förflyttat alltså positionerna
När det gäller straff till exempel.
När det gäller straff och speciellt av unga. Och vi ska bara lyssna på en sekvens hur det lät när Holmberg frågade honom om den här förflyttningen eller ändrade uppfattningen.
Mm. För du har också nyligen sagt, med anledning av att en 17-åring misstänks för att ha skjutit ihjäl en polis, att man borde kunna döma en 17-åring till 10 års fängelse.
Nej, det sa jag inte. Jag sa att man bör inkapacitera en 10-åring under...
En 17-åring, under inte en 10-åring.
Förlåt mig, 10-åringen dök upp här, ingenting. Att man behöver inkapacitera...
Då är du felciterad helt enkelt på det.
Det måste det vara, vilket inte händer så sällan. Jag har alltså sagt att vi måste hålla en 17-åring som springer omkring och skjuter på andra människor inlåst under lång tid. Kanske så länge som 10 år.
För så
kanske
ser det inte ut idag.
Men det är det han sa!
Inkapacitera i tvättstugan.
Jag förstår inte. Han säger emot sig själv varje gång.
Men, om jag försöker filmtolka honom. Jag måste hjälpa honom.
Okay, try.
Alltså den här, han sa 10 år. Kan det vara så att han uppfattar 10 års fri frihetsberövade som att det är en 10-åring vi pratar om?
Nej. 10-åring kom från ingenstans.
He doesn't want to say prison.
Nej, exakt. Han vill inte säga fängelse.
Ja, han vill inte säga det. Inkapacitering.
Ja. Det är för vi pratar sen om ungdomsanstalt och fängelse.
Det är inte den scenen, men det är en annan scen som är jätterolig. Där Holmberg säger till honom att men om den här sortens brottslighet orsakas av invandring och vi får en större grupp av invandring, kommer inte den sortens brottslighet att då öka? Och då säger Sarnecki, ja, det är lite märkligt det där. För han säger ju nej. Han säger, men logiskt så låter det märkligt det du säger.
But it's a bit strange when I think about it. Okay, it's Sweden and everything. But om han har haft fel typ hela tiden, eller vet inte... Why is he still employed? This I think is a very, I'm not making fun of him. Nej, this is actually a question that I'm curious about.
Jag tror jag kan, alltså grejen är så här att han har ju ändå varit verksam och forskat i mer än 50 år. Och det, vad heter den där paradoxen? Ju mer du håller på att studera någonting, desto mer blir man osäker på sanningen.
Mm.
Och när han får en direkt fråga vad olika orsaker är, han kan inte riktigt svara på den frågan. Men du, Omar, som är så långt borta från det här, kan sitta här i podden och spekulera och tycka och tänka. Det är mycket lättare för dig att säga en sak utan att ha täckning för det. Men han som har forskat inom det är mycket svårare för honom.
Okej, okay. I can even buy that. But that means that what he doing is pointless. Like if he's just like not arriving at any conclusions or arriving at wrong conclusions, then what's the point?
Men alltså, om
might as well stay at home.
Fast den dödliga våldet som vi har att göra med just nu. Nu sa ju han att det är ungefär 10 år gammalt, men jag vill dra det tillbaka till 2015 i vart fall i vårt område som det börjar den här dödliga våldet. Jag tänker så här, samtidigt som du ska bedriva en forskning, nu bara gissar jag, Ashkan, du kan bättre än mig än vad jag kan om det här. Låt säga att du ska påbörja en forskningsstudie om det dödliga våldet. Jag vet inte, det kanske tar 1, 2, 3 år och så ska man analysera och komma fram till svar. Det kanske tar mycket längre tid att komma fram till ett slutsats än vad vi kan förvänta oss, för forskning, det är väl alltid det lack lite grann. Alltså det laggar lite grann med resultat och allting.
Ja, det finns ju lagg, men det finns, ja, men om du tar så här grund, det kopplar egentligen an till din fråga, Omar, att så här, han har haft fel i 50 år ish. Varför är han kvar? 1, han har ett fast jobb, så det går inte att bli av med honom. 2, mediala media som vill ta in en kriminolog, de vet vad de får när de tar in Jerzy. Det kommer inte bli någon kontrovers. De kommer inte behöva ställa de tuffa frågorna. Det är ganska bekvämt att ta in Jerzy. För han säger i princip ingenting.
Det är de flesta kriminologer säger ju ingenting.
Jo, Amir Sariaslan säger verkligen någonting.
Fredrik Kärholm.
Nu är Amir Sariaslan, han är inte ens kvar i Sverige längre, för han kunde inte göra den forskning han ville göra här. Nu är han på Oxford. Good for him. Så du vet, när någon som Amir Sariaslan kommer och säger, och för grundläggande argumentet i klan Saneki, det är att det måste vara alltid någonting med socioekonomiska faktorer att göra.
Sen finns det också en lathet bland journalister. Alltså, de har ju sådana namn som Jerzy Saneki, Göran Greider i fast dial.
Ja, för de behöver inte ställa svåra frågor. De vet vad de kommer få.
Ja, man har alltid ringt honom och så ringer man bara honom. Men kan någon make a sense av det som händer här? Och en gång, det här är inte på något sätt att håna Saneki. Jag vill ju inte veta hur han tänker.
En mycket längre effekt som har skapat det här över tid. Och
då är det ju så här, att vad vi vet idag, helt klart och tydligt, att invandrarna är överrepresenterade bland personer som misstänks och lagförs för brott. Och den här överrepresentationen i vissa avseenden när det gäller vissa brott är ju mycket hög. Till exempel den ligger lägre faktiskt, men den låg på 5 gånger när det gäller sexualvåld. Den ligger på 4 gånger när det gäller dödligt våld, har legat så här väldigt länge. Så att den logiska slutsatsen borde vara att om det kommer flera invandrare så borde det också bli flera brott.
Jag tänkte just fråga det, för det är ju bilden att invandrare, människor som har kommit utrikesfödda eller utrikesföddas barn, är överrepresenterade när det gäller brottslighet. När det gäller vissa brott så är de kraftigt överrepresenterade.
Ja,
utrikesföddas barn till exempel är överrepresenterade med 11 gånger när det gäller dödligt våld och rån till exempel.
I den senaste undersökningen.
Precis, från Brå. Och då undrar man, om vi har en grupp som är väldigt överrepresenterad och så blir den gruppen mycket större.
Precis.
Hur kan det då inte leda till mer kriminalitet?
Ja, det är faktiskt märkligt. Låt mig en liten stund lämna det här med invandrarnas barn, eftersom det här är väldigt dåligt utforskat. Låt mig säga överhuvudtaget att vi har många studier, 30 stycken.
Det här är ju så här klassisk kriminologi. De kan vira bort vem som helst, referera till att det inte finns forskning, det här kan vi studera mer, och sen väljer jag inte svara på frågan.
Jag ska ge han cred, han halmgubbade sig själv för att vira, slira bort Holmberg. För han var så här, den är överrepresenterad gånger 5 när det gäller sexualbrott och gånger 4 när det gäller dödligt våld eller någonting sånt. Och då ska den logiska slutsatsen vara att om det kommer fler invandrare så ökar kriminaliteten. Det är inte alls den logiska slutsatsen. Det beror på vilka invandrare du tar in.
Ja, det har du rätt.
Det har inte ett skit att göra med att det kommer fler invandrare. Men om du tar in unga män som kommer utan familj eller någonting och kanske kommer från länder där de egentligen inte är ifrån ursprungligen, då, liksom, då har du en pool där du har en potentiellt högre utslag av adrenalinstinna, impulslösa unga män som kommer hit, och de är, har mycket högre risk att hamna i kriminalitet. Det är det det har att göra med.
But also like, there's
vi har haft en keff invandring. Det har inte att göra med att vi har haft en hög invandring per se egentligen.
But yeah, I think you definitely should look at what countries they are coming from. But one thing that people don't talk about often, I wrote an article about criminality and migration recently, but and then I, for that I wanted to look at the rates of homicide in different countries and if they basically correlate to different groups here being as violent. And the thing is, the groups that are being violent here in their home countries, they have very high homicide rate, you know. So what is this about? And it's a bit something controversial to say, but there are cultures that are more comfortable with degrees of violence than others. Like in a lot of Arab countries, for example, they are more comfortable with violence than Swedes, for mm-hmm. example. So if you bring people from these cultures that have this kind of like comfort with violence, and then you fuse them in this subculture of criminality that exists in Sweden, of course this will be it will potentiate the violence.
Ja, det låter inte konstigt alls.
No. Men det beror också på vilka av dem som kommer. Så om du tar in så här övre medelklass egyptier som är sekulära.
I agree with you, but at the same time if you yeah, but if you take like very large quantities, they will be if they are large enough to represent the culture, then they will reflect the degree of violence that exists in the culture.
Men det är inte kulturen olika klasser. Alltså om du tar Kanada till exempel, de har väldigt hög invandring, men de har en extremt selektiv invandring.
Jag skulle säga det.
Och väldigt selektiv. Det är som liksom det är så här shopping mall. De går och plockar det bästa. Och så har de väldigt strikta regler för när om du ska få medborgarskap eller inte. Det är inte som här när de delar ut medborgarskap som
exactly.
bingolotter. Liksom.
So I doubt that they will be taking like for example 100,000 Syrians per år. There wouldn't be that like, you know, number of academics and highly qualified people to fill 100,000, 150,000 of one country.
Förmodligen inte, nej.
Ja.
Jag har en fråga som jag funderat länge, som jag har, alltså när jag gick på polishögskolan, Mustafa, du med, så fick vi ju lära oss väldigt mycket om socioekonomiska faktorer och kriminalitet. Men när jag pratar med er så låter det som om allting som har med socioekonomiska faktorer, att det är bara astrologi. Mustafa, vad tänker du kring socioekonomiska faktorer och personer som begår brott? Och då tänker jag framförallt på typ så här tillgreppsbrott och liknande.
Alltså ja, det är klart att det finns en koppling där.
Ja.
Finns det verkligen?
Ja, alltså.
På vilket sätt då?
Alltså, jätteenkelt.
Yeah.
Om du är fattig och du är hungrig och du vill äta mat och du har ingen mat. Vad gör du? Går du och jobbar, men om du inte har ett jobb? Det är klart att du går och snattar.
But I mean, you can
eller,
look
det är
at...
inte klart att du snattar, men det är mycket möjlighet.
But again, I don't know why people just like look at... It's very strange. If we have right now a multicultural society, it's very strange that people don't try to study the countries where these people come from. So, for example, if you compare China and El Salvador, they both have similar degrees of inequality in society. China has a super low homicide rate. Salvador has the highest like homicide rate in the world. Yeah, you have other countries that are poor and they don't have the same degrees of violence.
Varför litar du på Kinas homicide?
Och varför pratar vi om våld? Vi pratar om tillgreppsbrott nu.
Om
tillgreppsbrott.
Alltså att stjäla.
Stealing.
I was talking about violence.
Okej, okay, så för att svara på din fråga om så här. Jag lyssnade på Kaliber häromdagen.
Mm.
De hade en 30 minuters program om ungdomsrån.
Mm.
Och det var väldigt naket. De intervjuade de som blev rånade och de som rånade. Och gissa vilka experterna var. Jerzy Sarnecki förklarade varför, vad det beror på. Och han, vet du vad han sa? Det är fattigdom. Det är fattigdom. Och vet du vem mer som var med? Kommer du ihåg när jag var med i Agenda, den här summen från kris?
Just det.
Han var med. Och vet du vad han sa att det beror på? Fattigdom. Okej. Okay. Och när jag lyssnar på det här, det är bara att lyssna på de här killarna som de intervjuar som rånar. Vet ni vad de säger? Vi ser dem med väldigt fina kläder. Och de säger så här, vi vill också ha fina kläder.
Just det.
Rånar dem, sen säger de så här, vi slår dem också. Sen låter vi dem gå. Och för mig blir det så här, varför slår man dem? Vad har våldet också med fattigdom att göra? Om det bara handlar om att få fina saker, då vill jag ta sakerna och så vill jag gå. Fast varför slår man?
Jag kanske kan försöka förstå det. Det att om du ska göra enklare att kunna ta saker och ting, så är våldet ett medel. Ju hårdare du står, desto mer brutalare du agerar, desto lättare blir det för dig i framtiden att tillskaffa det där du vill ha. Och det behöver, alltså våldet i sig är en biprodukt, utan våldet kanske kan vara en del varför man använder, men framförallt så ser man att det är personer som har någonting och så vill man ha det också. Och det är väl en socioekonomisk faktor?
Nej, det är en grej vi missar här. Okay. Att det tillhör inte det normala att en människa helt förbehållningslös kan tänka sig att gå fram och bara slå skiten ur
någon. Exakt.
Det är någonting fel på din hjärna from the get-go. Det kan finnas outredda diagnoser, det kan vara allt möjligt. Men bara faktumet att du kan bara slå sönder folk så där som om ingenting, medans du tar deras grejer, det säger väldigt mycket om den personen. Om jag hade varit fattig och till och med varit så här, åh, jag vill ha en, fan vet jag, parajumper. Om jag också vill slå dem, då kan jag inte bara säga att det berodde på fattigdomen. Det håller inte.
Nej. Alltså så här, tillgreppet har med ekonomisk vinning att göra. En resultat av att försöka få det, det är våldet. Och det är inte alltid att man använder våld. Man använder våldet en eller två gånger, sen så skickar man signal och man har en våldskapitalet och då lever man på den. Och då behöver man inte ens använda våld överhuvudtaget.
Det spelar ingen roll. Det betyder fortfarande att du är villig att ta dig till våld. Det säger väldigt mycket om vilken karaktär du är.
Våldet, vet du vad våldet har att göra med, Hanif?
Berätta.
Våldet har med våldet att göra. Det här är våldsamma personer. David E. Kennedy som var med i Agenda, som ligger bakom Sluta skjut.
Mm.
Hans sätt att se på det, han är så här, om ni ska komma åt de här problemen, gå inte på knarket och gängen, han säger, gå på våldet. Det är en ganska liten andel av personer som använder det våldet de gör, men de gör det för våldets skull. Så till exempel, när någon tittar snett på deras tjej, så går de och skjuter någon. När någon ger dem en konstig blick. Det har inte med knarket att göra, säger han. Det har med våldet att göra. Det är våldsamma personer.
Jo, men om man ska ta det här och sätta det i en annan situation. Till exempel, jag skulle åka ner och strida för Folket Mujahedin. Jag är inte särskilt våldsam. Jag gillar inte att använda våld. Det är knappt så jag gillar att skjuta. Men jag är beredd då att använda våld för det medlet. Det vill säga att man ska ingå i gemenskap och ut och strida. Är jag en extra våldsam person?
Men du gjorde ju det aldrig.
Hanif would be if you had joined like jihadists or ISIS or something, you'd be the one cooking and driving.
Faktiskt det enda fallet där de har bakat pizzor.
Vet du, när vi hade Mikael Linge, jag tänkte faktiskt fråga honom, för han var ju nära att ansluta också till våldsbejakande extremism. Han berättade i sin vad heter det, sommarprat att han ville åka till Kuba och strida.
Han var ju där. Han var ju i Kuba.
Ja.
Det var bara det att han... Fan, det var någonting jag ville ta upp med honom.
Jag vill ta upp det med honom, jag glömde.
Men han var i Kuba. Han var ju där för att...
Strida.
Han
sa ju det.
Ja, det var efter 11 september som han fick nog. Men det han sa var att när han träffade de här personerna i Kuba, de såg Che Guevara och vad heter snubben efter honom?
Castro
som idoler en gång i tiden. Men nu var de besvikna på dem, att de också hade sålt sig och inte längre brydde sig om revolutionen på samma sätt. Så att det var ingen homogen grupp han mötte där. Det var ju komplicerat som man förklarade.
Men Ashkan, förstod jag det rätt att du tror inte på socioekonomiska faktorer när det gäller tillgreppsbrott?
Jag tror på socioekonomiska faktorer när det gäller att sno till sig dyra saker. Men så vad händer med den gamla goda tillgreppstaktiken? Typ när man är i någon sporthall, spelar basket, kommer så har någon snott din jacka.
Tjuvheden.
Ja, Det var fucked up då. För det säger jag var slarvig med jackan. Jag borde ha tänkt på det mer. Någon snodde min, fan hade jag, Helly Hansen eller någonting. Någon
vet du vad som hände med en sak? Jag gick i gymnasiet. Och jag har ju använt samma parfym sen jag gick på högstadiet.
Vilken då? Calvin Klein?
Jean Paul. Vad? Nej, det är nice. Men som helst, jag hade den med mig till skolan. Sen nu tänker jag, vad fan är det med en parfym till fucking skolan?
Du skulle ragga på guzz.
Nej, men det var efter gympan. Man duschar och så tar man på sig. Det var fan dum i huvudet. Men parfym var ju dyr på den tiden. Det är det idag också. Och man fick ju spara för att köpa en bra parfym. Men jag hade med mig i väskan i skolan. Och så hade jag väskan typ, du vet, på gymmet. Eller på gymnastiksalen där bredvid. Sen när vi var klara och jag går igenom väskan, då är min Jean Paul-flaska borta. Och alltså, du vet, man blir så jävla ledsen i en ålder. Så här, det fanns sparat pengar till det där. Liksom.
Men det är väldigt lätt att lukta vem det är som har snott den.
Ja, precis. Men det som hände var då att jag började desperat gå omkring och fråga, så har ni sett en flaska ligga här, och min lärare känner inte igen det. Och medan jag gör det här, då kommer en snubbe i min klass. Och bara, jag tappade också bort min nyckel. Ska vi leta tillsammans?
Okej.
Och vi letade tillsammans. Vi gick omkring och frågade. Har du sett min parfymflaska? Har du sett min nyckel? Vi håller på så här ganska länge. Och det slog mig långt senare att det var ju han som hade snott min parfym. Det här var hans sätt att lindra sitt samvete. Och att jag inte skulle misstänka honom. Mm. Alltså han var klassens... ja, du vet.
Thief.
Ja, alltså han håller på med skumma grejer. Mm. Men han gick med mig helt samvetslös på något sätt för att jag inte skulle misstänka honom.
Det där är psychopath.
Det var psychopath och han var svensk.
We have like a saying in Arabic, يقتلك القتيل ويمشي في جنازته. Det betyder att you kill somebody and you attend their funeral. Mm. This was him.
Ja, det var han.
Men när jag var liten så var jag den där personen som snodde. Jag hade inte så mycket grejer överhuvudtaget. Och jag fick inga pengar heller. Så jag kunde stjäla.
Men slog du sönder folk efter att du har tagit deras grejer?
Nej,
han bakade pizza.
Men det där är... Nu försöker du...
Vad sa du? Du bakade pizza upp.
Ja, men Ashkan, du försöker leka Jersey nu och bara snurra till
du,
där.
Du kallar mig inte för Jersey.
Ashkenazi.
Vad är det med saken att göra?
Ashkenazi, det blir bra.
Jag tappade mina vantar en gång när jag hade spelat basket så här på vintern, dum i huvudet. Och sen 2 timmar senare, jag har gått runt i Kista och letat efter dem. 2 timmar senare så ser jag en snubbe från vår skola, så här Jugge, stor. Och alla var rädda för honom, han var bråkstake. Så ser jag han gå där med sin kompis och han har mina vantar på sig. Så jag går fram till honom och jag bara, tja, du, är inte det där mina vantar? Hittar du inte dem i basketplatsen? Han bara, ser ut som en tjuv eller? Jag bara, nej. Och så örfilar han mig.
Uh-huh.
Han bara, det är för att du kallar mig för tjuv.
Men var det han samma person som sa, vilket är det, Westside
eller Eastside? Westside, det är han.
Det är uppenbarligen samma modus. Utan någon som helst bra anledning. Bara,
en fucking asshole.
Hey, en fråga
let's
till
show up at his doorstep right now. Track him down.
När ni var små, bodde i era hemländer, hade ni en så här särskild medel som ni tvättade och skrubbade era kropp med?
Are you talking about soap?
Or... Nej, inte medel, ett verktyg.
Ett verktyg. Ja.
Vad heter det på darg?
Lif.
Okej, så vänta. Det är alltså en handske som är typ stickad fast är, eller vävd eller stickad fast är ett ganska hårt tyg, nästan som mjukt rep, fast små rep. Och så skrubbar den skiten ur din kropp.
Kommer du ihåg att när man skrubbade hårt så kom det så här typ
hudrester
så här blått.
Ja. Eller inte blått, men hudrester.
Ja, men hudrester. Jag kommer ihåg att min mamma brukade säga att det är bra för att det är smuts. Och nu är du ren när du kommer ut.
Men tyckte inte ni att det var lite läskigt när ni kom till Sverige och det fanns inga sådana grejer?
Yeah. Det var skitsvårt att få tag på.
Until today, I shower with a sponge. Yeah?
Nej, det finns lift nu.
Det finns liv.
Det finns på H&M Home och på Åhléns. Jag ska skicka länk till
det. Det är tack för invandringen.
But I'm actually until to, like Swedes generally don't use anything.
Nej, och det var det jag tänkte.
It's just like what?
Jag hade en teori.
Det blir ingen frikon.
Jag har en teori.
How do they get clean like that?
Men så här, svenskar
är my mother told me that they are dirty.
Svenskar är mycket renare än oss. Vi är så smutsiga. Och det är därför vi behöver ha till.
They don't even wash their asses after they take a shit.
Nej, det är sant. Bidé-kulturen, den är dålig här.
Jag var på ett... Jag var i min mötet igår.
Ah, hur gick det?
Med Homan.
Med Homan.
Aha, berätta.
Oh my god.
Okay.
Det var... De sa efteråt att det var det längsta inspelningen de någonsin har haft.
Did you get closer in your opinions?
Nej, alltså det blev... Men jag är väldigt glad ändå för samtalet, för att det blev väldigt illustrativt för hur vi pratar integration i Sverige. Mm-hmm. Det är väldigt flummigt, väldigt rörigt, det finns ingen röd tråd. Och Homan är ju en konstnär och hiphoppare, så när han pratade, det var ju så här ett mörker här och väldigt så här rätt rörigt, och de fick ju kliva in flera gånger och säga till honom så här, du måste komma till en poäng.
Han är väldigt poetisk i sitt tal.
Väldigt poetisk, och han var så här: ett påbud leder till ett förbud och ett mörker, och du vet, jag satt och bara nickade och bara okej. Men vi kom inte någonstans tyvärr. Men det skulle säga på att efteråt vi var i Rågsved. Mm. På en fritidsgård, såklart. Och efteråt så skulle jag föreslå så här, ska vi gå och äta falafel? För att vi är två blattar, såklart, så vi måste. Men Rågsved har ju ett ställe som heter Amo.
Ja, okej. Okay.
Och det är Stockholms bästa hummus.
Amo.
Farbror.
Amo. Stockholms bästa falafel och hummus. Och de är på White Guide.
Mm-hmm.
Så bra är de. Mm-hmm. Men det är mitt i Rågsved centrum. Men vi var inne där och filmade när jag och han beställde hummus och äter falafel. Och så skulle jag använda toaletten. Och när jag går in där på toaletten, en liten toalett.
Har de en kanna?
Nej, de har såna trädgårds...
Wow.
Du vet, som du
blomvattnare.
Mm. Nej, inte blomvattnare.
Dusch. Alltså, munstycksdusch.
Munstycksdusch. Mm. Och jag lovar dig att 10 av 10 svenskar som går in, de tror att de kanske ställer toaletten, vad vet jag. Men det är för att torkiga rumpan. Mm. Det var det jag skulle säga. Vi måste dra till Amos.
Lätt.
No, not Amos. Sounds too Spanish. Amos.
Amo. Jag har faktiskt en syrier som driver den. Mm. Och de har inte varit där så jättelänge. Men
that explains the whole water pump thing.
Ja, det är det. Mm. Men fan, White Guide, good for them.
Jag vet, bra jag jobbat. Vet. Vet vem som tog mig dit? Ida,
självklart.
Är det sant?
Ja, men hon är en sån här White Guide Michelin-galning. Så hon bara, Rågsved, så drog vi dit.
Mm. Stället vi var på var också Michelin. Rolfs.
Är det Michelin-ställe?
Yep.
Var det därför... Han är Michelin? Kostar 500 spänn.
Yep.
Fan vad dyrt.
I was not impressed.
Nej, men du ska ta deras signaturrätt. Du skulle tagit oxkind med potatispuré och tryffel.
Vad frågar dig? Varför tog du schnitzel?
Everything else seemed like, you know, entrecote and like oxkind. It seemed a bit, I don't know, too soft.
Den var skitgod.
Bara?
Den var skitgod. Det möraste köttet jag någonsin ätit.
Hanif, jag skulle ta grishuvuden. Alltså, jag såg så mycket fram emot den.
Mm.
Men det var slut.
Mm. Vad tyckte du om kaviar då, Hanif?
Det var... Alltså när jag var i Prag så åt jag anklever.
Nej, men,
då var det jävligt gott.
Det har inget med kaviar att göra. Vad tyckte du om kaviar?
Så där. Det var inget...
Var det värt 500 spänn?
Tyckte du så innan du såg vad den kostade eller efter att du såg vad den kostade?
Hade jag inte vetat att den kostade 500 spänn hade jag sagt att den var jävligt god.
Faktiskt. Jag har inte sett ett sånt utbrott som han fick.
Det var roligt.
Det gick så snabbt, för det började med att han skulle betala. Och,
ja, men jag tänkte så här, jag skulle vara generös mot Ashkan.
Jag tar din kaviar. Jag två skulle säga 500 spänn! 500 spänn!
Den he looked at Mustafa.
Du måste betala 100.
Ja, exakt. Med 500 spänn. Och sen på det, jag tyckte att vodka ingick i priset. Vodka ingick inte i priset. Fan vad dåligt. Jag ska aldrig köpa mer.
Vi måste dra till Vårberg och äta afghansk mat.
Lätt. Uff, det är riktigt bra mat.
Afghansk mat, is it similar to Persian food? Eller?
Ja, det är det. Mm.
Jag skulle inte säga det.
Really?
Jag skulle säga att, alltså, här skulle jag säga att afghansk mat är riktigt, riktigt underskattat. Jag har aldrig hört talas om att det finns så här, vi måste gå och äta afghansk mat. Det är inte alls likt persiskt, det är mycket godare.
Understand.
Deras ris är outstanding. Man har med, vad är det, apelsin och grejer i.
Vänta.
Skal så här.
Alltså, apelsinskal.
Det finns ju olika sorters.
Afghaner, de är fattiga. De har inte riktigt grejer. Vi har andra grejer. De har apelsinskal.
Är det istället för saffran?
Ja!
Are you still in touch with...
Ser du hur det gick från... Vet du vad det här är? Det här är när män säger så här: kvinnor borde bestämma över världen, vi män, vi ingenting. Det är falskt, det betyder ingenting. Så det började med att han bara, afghansk mat är bättre, och sen bara, de var fattiga, de använder apelsinskal.
But isn't it a bit strange that there aren't many Somali restaurants in Sweden? We have like so many Somalis.
Jo, men vet du vem som har? Märta Stenevi har faktiskt med sin klan en restaurang.
Makes sense.
I väldigt, väldigt utsatt område. Hon brukar jobba där på helgerna.
Matriarkan is the one who's like managing the restaurant.
Ja. Det är därför hon blev så förnärmad av att vi drev med klaner.
That was one of the stupidest things that I've heard. That's what she said.
Det finns en i Kista som heter Jobba. Den ska vara skitbra.
Jobba. Are you still in touch with your relatives in Afghanistan? I've heard that things like economically and food wise as well and so on, things are really deteriorating very quickly there.
Ja, och det exploderade en bomb i en shia-moské idag. Över 100 döda. Ja.
Oj!
100 döda?
100 döda.
Shit.
Och det var väldigt surrealistiskt att läsa den artikeln som beskriver vad som har hänt. Det är så här, en självmordsbombare går in i en shia-moské. Över 100 döda. Talibanerna har skickat sina styrkor för att ta reda på vad som har hänt. För de har ju tagit över landet. Mm. Så talibanerna utreder vilka det är som har orsakat dessa shia-muslimer som har dödats. När de själva några månader senare sprängde shia-moskéet till höger och vänster. Så när de kommer in, de bara, måste göra en bra utredning, måste vara objektiva. Vad heter
kriminaltekniker.
Det? Kriminaltekniker.
These shia pigs.
Mm. Nej, men min morbror vill prata med mig. Så han skickade ett på WhatsApp. Och jag har inte ringt honom än. För jag vet vad det handlar om.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.